Han kommer med morgonen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Gud, tack för att du är här med oss. Och tack för att du vill uppenbara din sanning för oss. Gud, vi vill inget hellre än att se din sanning. Så snälla, öppna våra ögon och öppna våra öron. Och låt oss få höra ditt ord. Och låt oss få se vad du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen.
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och han har fått förlåtelse för våra synder. Han, den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.
Det här söndagen idag, den ingår ju lite i en miniserie, 4 gånger. Och den bakgrunden är att vi vill så att säga gå till grunderna i våran tro och vad evangeliet innebär. Vi hörde ju här från Kolosserbrevet att Paulus uppmanar oss att inte rubbas från hoppet i det evangelium som vi har hört. Och det är som sagt det evangeliet som vi vill måla ut här nu i dessa 4 gångerna. Och den första gången handlade ju om Gud, skaparen. Det är där vi måste ta våran början. Att Gud har skapat denna världen och han har skapat oss, varje enskild människa, dig och mig, till att vara de som vi är. Och denna förbindelse med skaparen kom vi in på sen andra gången, hur den har brutits genom människans synd. Och nu idag så har vi ett underbart ämne framför oss. Det är att prata om hur Gud har gripit in i våran tillvaro genom att han sände sin son Jesus Kristus. Och vi ska idag höra om Jesus Kristus. Vi sjöng ju här i början från första salmen vi sjöng, ska vi se här, att om Herren Gud, att hög och otillgänglig är din glans, den klara, som ej syndigt öga ser. Men jag ska återkomma till det om att se Herren Jesus Kristus strax i lite bibelläsning. Men jag vill först bara nämna att Vår församling har ju en uttalad vision. Och den står ju att läsa på vår hemsida. Och visionen är denna, att vår önskan är att alla människor ska få en personlig relation till Jesus Kristus, Guds son. Och detta innebär ju, i alla fall indirekt, att vi vill göra Jesus känd. Men vad har vi att säga om Jesus? Vilken Jesus är det som vi vill göra känd? Och Johannes, han mötte ju en dag den levande och uppståndne Jesus. Ungefär 60 år någonstans efter Jesu himmelsfärd. Jesus, han lever. Och Johannes, han mötte den levande Jesus Kristus vid det där tillfället när han var en fånge ute på ön Patmos. Och han beskriver ju det här mötet. Alltså han beskriver ju hur han uppfattar Jesus i mötet med honom där. Och vi kan ta och läsa det. Jag läser ifrån Uppenbarelsens första kapitel. Jag, Johannes, er broder, som Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos. För Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun. Och den sa, skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjord med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Sådant var Johannes möte med den förhärligade Jesus. Och när han sedan dikterar de här breven till de sju församlingarna, som ju kan säga är församlingar i alla tider, så börjar han vara ett av breven med en hälsning där han beskriver sig själv. Och då återger han oftast någonting i den här beskrivningen som vi just hörde från Johannes. Så att han säger till exempel till församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Så detta är den förhärligade Jesus Kristus. Men för att återgå till detta, vad har vi att säga om Jesus och vilken Jesus är det vi vill göra känd? Jag tänkte att det vore intressant att höra hur förkunnelsen om Jesus lät i den allra första kristna tiden. Alldeles kan vi säga efter det att Jesus hade lämnat denna jorden och givit apostlarna uppdraget att göra honom känd för världen. Och den text jag vill utgå ifrån idag, den är från Apostlagärningarnas andra kapitel. Där som är kanske den första predikan som sagt som hölls efter det att Jesus hade lämnat jorden. Och jag ska läsa inte riktigt ända från början utan ifrån andra kapitlet vers 22. Apostlagärningarna vers 22, andra kapitlet. Och det har samlats en stor mängd folkskara runt om Petrus och de andra lärjungarna på grund av den sensation som väcktes av att den heliga ande utgöts över de troende. Och tungotalet som gavs och som gjorde att judar från olika delar av den då kända världen kunde höra sina egna språk talas, och man säger att man förkunnade Guds väldiga gärningar. Och då tar Petrus tillfället i akt här och förklarar vad som har hänt. Och sen säger han detta, läser jag från vers 22. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar, och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven, och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Till David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Ja, Petrus, han har flera fundamentala och viktiga saker här att säga om Jesus. Och han börjar med vers 22 att Jesus var en man som Gud bekände sig till. Och det innebär att Gud visade sitt godkännande. Han auktoriserade Jesus. Och det, hur då? Jo, det säger Petrus att Gud utförde genom honom kraftgärningar, under och tecken. Och läser vi evangelierna så finner vi många exempel på detta. Hur Jesus botar sjuka genom ett ord eller en handpåläggning. Hur han råder över naturlagarna. Han går på vatten och stillar stormen. Han delar ut bröd till 5 000 med bara några stycken bröd att utgå ifrån. Och sen säger Petrus till dem, ja, som ni själva vet. Det här var ju saker de hade hört talas om. Många kanske också hade varit vittnen till detta. Paulus säger i en annan predikan att om Jesus, att han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Jesus visar på hurdan Gud är. Och gärningarna och undren, de gav autenticitet åt Jesu anspråk. Ja, vilka anspråk då? Ja, Jesus hade ju ganska så häpnadsväckande saker att säga om sig själv. Som kanske ingen annan människa har. Jag tror ingen annan människa vid sina, så att säga, sunda vätskor har sagt det som Jesus säger om sig själv. Vid ett tillfälle så, när Jesus var med lärjungarna, så säger en av lärjungarna, Filippus, låt oss få se Fadern, säger han till Jesus. Det vill säga, låt oss få se Gud, den osynliga. Och då svarar Jesus, den som har sett mig har sett Fadern. Alltså, den som har sett mig har sett Gud. Och så fortsätter han, hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Ja, det är värt att lägga märke till Jesu egna anspråk. Han säger inte att bara att han är sänd av Gud, utan att han är ett med Gud. Människan Jesus är ett med Gud. Han är både Gud och människa. Han är inte en halvgud. Och han är inte bara delvis en människa, utan fullt ut både och. Men precis som på Jesu tid så finns idag olika åsikter om vem Jesus är. Jag tror det är få som ifrågasätter att Jesus har funnits. Men de flesta har kanske inte verkligen frågat sig, vem är Jesus? Och i brist på att ha reflekterat över vad Jesus har sagt om sig själv, så tror jag att många människor skulle säga att ja, men Jesus, han var en god människa. Han sa bra saker. Han var ett bra föredöme. Men Jesus själv ger oss inte det alternativet. Han hävdar att han är ett med Gud, Fadern. Vi ska återgå och fortsätta med Petrus predikan. I vers 23 så konfronterar han åhörarna med deras skuld. Han säger att ni spikade fast Jesus på korset och dödade honom. Och det visar sig så småningom att de är medvetna om detta och känner en skuld i detta. Men varför gjorde de det? Varför blev det så? Ja, Jesus hade blivit en stötesten för många. Människor tog anstöt utav hans anspråk och ville inte tro på honom. De gick från otro till hat. Och hatet ledde till sist till mördande. Ni spikade fast honom och dödade honom. Och så leder människans Guds uppror till den djupaste ondska. Men Petrus, han vänder detta i sin predikan med det han kommer till härnäst. Och som säkert var väldigt häpnadsväckande att höra för de dåtida åhörarna. Och det är när han säger att honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Han återkom från döden. Och Petrus, han bestyrker detta på två sätt. Dels genom att han säger att detta var förutsagt i Gamla testamentet. Och så citerar han ju detta för att visa att det här var förutsagt om Messias. Hans kropp ska inte lämnas kvar i graven. Och för att vara alldeles tydlig så lägger han till vem det syftar på. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Och sen kommer han till det andra bestyrkandet. Och den säger att vi är vittnen till det. Apostlarna var vittnen till den tomma graven. Och de hade också mött den uppståndne Jesus vid ett flertal tillfällen. Och det här finns ju noggrannare beskrivet i evangelierna, så att jag går inte in på det mera nu. Men jag tycker det är väldigt viktigt att notera att Petrus inte slutar där. Utan i vers 35 och 36, han citerar först återigen Gamla testamentet, där David säger att om Jesus att eller han berättar att Gud fadern säger om Jesus: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Och så säger Petrus: därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Messias, den utlovade befriaren och konungen av Davids ett. En konungen som ju aldrig erkändes av hans eget folk. Det står ju, Johannes, han skriver detta i början av evangeliet, att om Jesus, att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men lika fullt så är han en konung och den utlovade Messias. Och han överträffar långt den förväntan som flertalet hade på Messias. Det judiska folket hade längtat efter en kung som skulle träda fram. En sån som profeterna hade utlovat. En från Davids ett. Man väntade sig en befriare, en ledare, en beskyddare och någon som borgade för folkets välstånd. Men Jesus är så mycket mera. Han säger att han har makt över ondskan. Vi kan läsa i Markus 3 kapitel. Det står att de skriftlärda, de anklagade Jesus för att vara besatt och att det var därför han hade sådana speciella krafter. Men då kallade Jesus dem till sig och talade i liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat, hur kan det riket inte bestå? Och om en familj är splittrad, kan den familjen inte bestå? Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad, kan han inte bestå. Det är slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Och Jesus säger med detta att han har bundit den starke. Han har bundit Satan. Och därmed har han makt över ondskan. Han har makt över ondskans krafter. Jesus, han predikade evangeliet, som ju betyder de goda nyheterna. Och han sa, hans budskap var: Guds rike är här. Och riket är här i hans egen person i första hand. I sig själv är Jesus Kristus både Gud och människa. Och han kan därför representera människosläktet inför Gud. Hur gör han det? Ja, många århundraden tidigare så hade det sagts om honom, till exempel genom profeten Jesaja: han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Det är därför som Jesus är den enda vägen till Gud. Det finns ingen annan religionsgrundare som har sagt vad Jesus har sagt. Och det finns ingen som är en så unik person. Gud och människa i ett. Och Bibeln utlovar: åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och här kommer ju återigen Jesu makt in. Vad makt Jesus har. Han har övervunnit det onda. Och han har makt genom vad han har uträttat i sitt liv och i sin död och sin uppståndelse. Har han makt att låta alla som tar emot honom få bli Guds barn. Ja. Jesus ska komma tillbaka. Det har han själv sagt. Och när han kommer så ska alla knän böja sig för honom. Och alla ska bekänna att Jesus är Herren. Alla knän ska böja sig. Ska jag läsa det sista här i texten från Apostlagärningarna 2, vers 37. När de som lyssnade hörde detta som Petrus hade förkunnat om Jesu liv, om hans död på korset, om hans uppståndelse och att detta att nu Gud har gjort honom till Herre och Messias. Och när de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra: bröder, vad ska vi göra? Här kommer ett nödrop, kan man säga, ifrån dem. De hade alltså träffats i sina hjärtan. Det här rörde dem djupt, som de hade hört. Och det skapade en oro och en förtvivlan hos dem. Vad ska vi göra? Och svaret de fick var: omvänd er och låt er döpas i Jesu namn så att era synder blir förlåtna. Låt er räddas från detta bortvända släkte. Och med det så slutar vi idag. Nästa söndag så ska vi se lite mer på de löften som är knutna till Jesus Kristus och hur vårt gensvar till dessa bör se ut. Vad som blir konsekvenserna av att leva med Jesus som Herre och Frälsare. Herre Jesus, vi tackar dig för ordet om dig. Vi tackar dig för att du är den levande idag, som har all makt och som bjuder oss in till dig. Herre, ge oss nåd att ta emot dig i våra hjärtan som frälsare och som Herre, som konungen, Herre, vi vet att du en dag kommer för att upprätta ditt rike synligt. När alla ska böja sig inför dig. Herre, var med oss alla och bevara oss och ge oss den uthållighet som vi behöver i tron. Amen. Thank you.